I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Hej alla lyssnare och välkomna tillbaka till ett nytt avsnitt av Medvind. En podd som handlar om resor där vi sitter och pratar med intressanta människor om just resor. Idag ska vi göra det med Yvonne Sörensen Björud. Hej Yvonne!
Hej!
Välkommen!
Tack så mycket!
Kul att ha dig här!
Roligt att vara här!
Du är vd på United Spaces.
Ja, det stämmer.
Och du berättade att ni jobbar med coworking och har ökat i år från, 4 till 10 kontor.
Precis, på det senaste året. Så det har varit ett väldigt stark tillväxt under det här året. Så vi har öppnat nya anläggningar på Torsgatan här i Stockholm. Vi har öppnat i Rådhuset i Uppsala, på Lindholmen i Göteborg, i Unifree-byggnaden som är ett nytt innovation center som byggs i Göteborg. Och sen har vi även utökat på Östra Hamngatan där vi fanns sedan tidigare. Och sen köpte vi 3 stycken Uma Workspace-anläggningar här i Stockholm. Götgatan, Kungsbron och Solna strand. Så det kan man verkligen tala om en stark tillväxt.
Alla skriker efter coworking nu efter covid.
Ja, det stämmer. Den här hösten så har vi gjort väldigt mycket nya avtal. Men man kan ju säga att i början av covid så var det också många som lämnade. Mm. I och med att man hade korta uppsägningstider.
Just det.
Men nu så ser vi en väldigt stark efterfrågan och fyller våra nya anläggningar väldigt snabbt. Det är jättekul.
Det är väl ganska logiskt att nu när man liksom, det kommer väl också med den där vågen av att jobba hemma, att man liksom behöver flexibla upplägg.
Absolut. Vi tror ju att efter covid så kommer man fortsätta kanske jobba hemma 1-2 dagar i veckan.
Mm.
Och sen var på kontoret. Och då kommer ju kontoret att förändras mera till en mötesplats. Och det har ju våra ställen ser ju ut på det sättet. Att man ska mötas och träffa andra och växa tillsammans. Att man ska kunna göra affärer med varandra mellan våra företag, medlemsföretag.
Alltså det har ju hänt en del sen man hade de här liksom enskilda kontoren där folk satt och rökte.
Ja, det är liksom... Och jag tror att väldigt, alltså den här kontorsfrågan har ju stigit i graderna och behandlas numera kanske av företagsledningen och styrelsen.
Mm.
Hur ska vårt kontor se ut i framtiden? Hur ska vi locka tillbaka våra medarbetare till kontoret? Många tycker ju att det är väldigt behagligt att sitta hemma och jobba också.
Mm.
Och det, jag har ju följt mycket undersökningar som har gjorts under covid-perioden både i Sverige och i andra länder. Och det som brister med när man sitter hemma och jobbar, det är ju företagskulturen växer inte när man sitter var och en isolerat. Kreativiteten försvinner. Precis. Och innovationerna försvinner. Och det är ju väldigt många företag som lider av det. Däremot att sköta vanlig administration, Det går ju jättebra att göra hemifrån.
Men det är ju rätt intressant, för att jag menar, det är ju det som skiljer oss, ska man säga. Alltså, kreativiteten är ju grejen för oss i länder. Det är det vi konkurrerar med.
Ja, och speciellt Stockholm är ju känt för att ha mycket innovativa företag och som har förlorat på att människor sitter hemma och jobbar.
Ja, ja, man förstår ju det. Man liksom, det är ingenting klarar att sitta i ett rum med en whiteboard.
Nej. Men jag tror att det kommer bli förändring nu. Nu får vi ju hoppas att den här vågen som kanske är på väg in, att den går kvickt över.
Ja, just det.
Ja, och att människor vaccinerar sig.
Ja, eller hur?
Ja.
Och du, ni, United Spaces, ni ägs ju av Castellum.
Ja.
Vilket innebär att ni har tillgång till en himla massa real estate.
Precis. Och nu håller ju Castellum på med en stor affär och slår sig ihop med Kungsleden också.
Ja, okay.
Så det är väldigt spännande. Så då kommer det ytterligare fastigheter till.
Är det så ur ert perspektiv att det är liksom rätt effektivt med det här med coworking space? Jag kan tänka mig att man får in liksom mer människor på samma yta, eller?
Ja, det är ju hela idén med coworking, är ju att man delar på gemensamma ytor. Mm. Och som företag, och vi kallar ju våra företag för medlemsföretag, och man är medlem hos oss,
ja,
så kan man ju köpa sig en betydligt mindre yta än vad, om man hyr ett kontor på stan, ett tomt kontor. Då måste man inreda det, man måste kanske ha en receptionist, man måste ha kaffemaskiner, man måste ha växter. Och allt det här måste man ju då köpa eller hyra in, men på coworking så ingår ju det. Sen jobbar ju vi mycket med att försöka få våra medlemmar att umgås med varandra. Vi gör mycket seminarier, aktiviteter. Nu har vi haft hälsotema under november, så vi har gjort mycket hälsofokuserat, för vi tror att människor kanske inte mår så bra efter pandemin.
Mm.
Och det gäller både våra medlemmar och våra egna anställda också i företaget som har varit delaktiga i det här.
Okej, okay, intressant. Ja, men roligt att höra det här, att det går framåt. Det gör det ju även inom resor faktiskt.
Ja.
Och det är det vi ska prata om idag.
Ja, det ska vi.
Jag fick höra när jag fick tips av en vän här att du skulle komma hit och prata. Och det var ju bland annat för att du har rest så mycket.
Ja, jag älskar att resa.
Du kom in här med en lång lista som din man hade sammanställt.
Ja, på våra resor.
Ja.
För att jag skulle försöka komma ihåg.
Ja. Och du sa det, att din man, det är ordning på honom i liksom privat, i det privata livet. Han skriver listor och saker. Och så.
Ja, han älskar att göra listor.
Och så gör han fotoalbum.
Just det. Och fotoalbum är jätteroliga att gå igenom när man ska se tillbaka på sina resor.
Mm. Hur gör man fotoalbum idag?
Det var, jag kommer han ihåg gör dem fortfarande manuellt.
Ja, gör han det?
Ja, ja, det är helt
så går han till liksom...
Så vi har en hel bokhylla hemma fullt med fotoalbum.
Är det såna här med sån här glättigt plast som man liksom, som låter mycket när man drar i det?
Nej, jag menar, det är pappers. Han köper dem på Bookbinders, tror jag.
Och sen är det såna här små hål där man stoppar in hörnerna. Är det såna?
Ja, det är såna. Eller självhäftande tejp bakom.
Okej.
Okay. Ja.
Ja, det finns ju mycket att välja på där. Ja. Och sen finns de här böckerna man kan beställa också från Apple och så.
Ja, fast det är inte lika roligt.
Nej,
nej,
han har inte halkat dit.
In och skriva under vad det är,
ja, det är klart.
Vad det är för något.
Ja. Gud vad trevligt. Ja. Alltså. Ja, det är inspirerande. Tänk om man kunde ta sig tiden och göra det någon gång. Det får man se till.
Ja.
Men ni har rest mycket, och vi satt och tittade på din lista och funderade på vad vi skulle prata om, och... Du har varit i mycket storstäder, men det som jag tyckte lät intressant är att du har besökt vissa ställen där du liksom har sett allt som händer bakom på något sätt.
Ja.
Du nämnde Amazonas, Kambodja, Etiopien och sådana här ställen.
Ja. Ja.
Är det sådana resor som har påverkat dig mest?
Ja, när det gäller långresor så är det det. Sen älskar jag ju städer, och vi har ju bott i storstäder också. Vi har ju bott i Bryssel, Paris och London. Vi gjorde en Europatur, som jag kallar det för.
Okej, okay, kul. Cool. Jag är född i Bryssel.
6-7 år var vi borta.
Så
att jag älskar ju storstäder. Men om vi pratar långresor, så tycker jag de mest fantastiska resorna är ju de här när man kommer bakom och ser hur människorna har det på orten.
Ja.
Och hur de lever och så. Och lära sig om andra kulturer tycker jag är jätteroligt.
Jag tycker också det. Jag brukar säga att de roligaste resorna är där man kommer till ett land där kulturen är äkta, om man säger så. Jag liksom Jag tycker till exempel det är rätt kul att komma till Paris, för de är så franska där, ja, på något sätt. Sånt där är rätt kul. Och också,
jag är nog mer fransk än svensk också.
Ja,
jag
har
bott i Paris, ja.
Ja.
Och talar franska.
Ja, vad kul. Men, ja. Men någon gång har jag varit i Thailand, och det hade jag älskade inte riktigt det, för att jag tyckte att de liksom anpassade sin kultur efter oss på något sätt.
Ja.
Det är roligare att stöta på det äkta. Men du, var ska vi börja? För det första nu, ska vi börja på Amazonas?
Ja.
Det var det första du nämnde.
Ja, nej, men den resan var helt fantastisk. Och jag satt och tittade i fotoalbumet och fastnade för en bild när vi var ute i djungeln. Alltså vi flög till Manaus, och därifrån blev vi hämtade med båt och åkte cirka 2 timmar.
Manaus ligger var?
Manaus ligger vid norra Brasilien, vid Amazonasfloden.
Just det.
De har ju haft det jättejobbigt med covid i Manaus nu.
Okej.
Okay. Ja, men då blev vi hämtade med en båt, och så åkte vi nästan 2 timmar med båten ut efter Amazonasfloden.
Mm.
Och där är 2 floder som flyter ihop. Så den ena sidan är brun och den andra sidan är grön. Och det är helt olika växtlighet, olika fiskar. Och så flyter de här ihop i flera mil.
Ja.
Och sen så småningom så blandas de upp innan de...
Men man ser kontrasten.
Man
liksom
ser kontrasten, ja.
Långt.
Och som sagt, det är helt olika växtliv i de här 2 olika delarna.
Så det är inga småfloder det här, eller hur?
Nej, Amazonas är jättestor. Så det är liksom en... Jag skulle säga nästan 400-500 meter, en halv kilometer i bredd så att säga.
Ja, mycket vatten liksom.
Ja. Och så
ja, berätta.
Togs vi till en liten by där vi bodde i små trähyddor som var jättefina. Och där stannade vi några dagar, så vi gjorde olika utflykter. Så vi var inne i djungeln.
Mm, ja.
Där fick vi gå med man med machete, för det finns ju giftiga ormar och annat farligt.
Det är väl väldigt svårt att ta sig fram, är det inte?
Ja, det är det. Det är det. Så han fick liksom hugga fram så att vi kunde ta oss fram. Använda sin machete. Och sen så åkte vi också ut och besökte olika byar. Och besökte hemmen och visade olika hantverk som de gjorde som man kunde få köpa.
Mm.
Och alla hade då husdjur. Och favoriten är ju sengångaren då. De flesta familjer hade en sengångare som hängde i taket.
Som husdjur, okej.
Okay.
Ja. Intressant.
Så när jag tittade i fotoalbumet igår kväll så hittade jag en bild med mig och en sengångare som kramar om mig. De är ju hemskt söta. De ser ut som, de är ju förebilden till våra nallebjörnar.
Jaha, ja, just det. Och så är de sådär lugna och
ja,
rör sig ja, sakta. Ja. Liksom. Det känns inte som att man får så mycket problem med dem.
Nej.
Men...
Och sen var vi ute på floden och såg olika djur, apor och sådana saker.
Ja.
Och sen sista dagen innan vi skulle åka hem så säger vår guide då att vill ni åka ut och fiska pirajer imorgon bitti, då måste ni vakna, eller då åker vi 5.
Mm.
Och vi sa ja, vi skulle åka hem den dagen. Så vi åkte i flera timmar ut, och på vägen så stannade han också, så vi tittade på de här små krokodilerna, vad är det de heter?
Ja, det är mer än vad jag vet.
Ja, men på ett ställe där man kunde ta upp dem och vi fick känna på dem.
Okej, ja.
Och sen så fortsatte vi långt ut. Det här är ju vattenfyllda skogar kan man säga, som man åker i. Och
det är alltså sådana här mangroveträsk, eller?
Ja, precis.
Ja,
precis.
Som och så bara sneklar man sig
vissa tider på året. Och vissa tider då så kan de ju torrläggas också.
Ja.
Ja, så då hittade vi ett ställe som han visste var bra att fiska pirajer, och då blev det ljust så småningom och vi lyckades ta några pirajer. Jag lyckades inte fånga någon. Man sätter en köttbit på och fiska med, och pirajerna var ofta snabbare. Men vi lyckades få in några i alla fall.
Men det är på en krok liksom, och så ja, fastnar de precis ja, som ett vanligt ja, fiske.
Ja. Och så måste man vara jättesnabb och dra upp. Annars så tar de köttbiten och sticker iväg. Och sen så normalt så tillagar man dem där så man får äta dem efteråt. Men vi åkte ju samma dag, så vi gav det till guiden, fick behålla våra pirajer. Och sen på vägen tillbaka så såg vi också rosa floddelfiner som finns i de här vattnen.
Just det,
som sötvattensdelfiner alltså, som var helt fantastiskt också. Men de här besöken hos familjerna är ju det som fastnar, och hur glada och lyckliga de här människorna verkade vara trots att de levde under små förhållanden.
Men de har liksom inte så mycket materiella tillgångar.
Nej.
Fanns det en tv?
Nej, det fanns inga tv-apparater.
Nej. Fanns det el?
I vissa tror jag hade el och en del hade inte el överhuvudtaget, nej.
Och hade de el så kanske det kom från någon generator då, antar jag.
Ja, precis. Jag har också en sån här bild i fotoalbumet när barnen sprang ner till bryggan och borstade tänderna i vattnet.
Ja, just det. Jo, men ja, jag förstår. Nej, men då, det är väl sötvatten där?
Ja, det är ju Amazonas vatten.
Precis.
Och vi badade också, för vi var ju rädda att det skulle vara pirajer i vattnet. Men då sa vår guide att här kan man bada.
Ja.
Så några vågade inte och några vågade.
Hur... jag kommer ihåg när jag bodde i Argentina ett tag, så var det liksom, det är mycket kryp alltså.
Ja.
Det måste ju varit enormt mycket kryp, och man måste ju varit rädd för att trampa på ormar och allt möjligt, eller?
Ja, men jag var faktiskt inte så rädd. Vi hade ju en guide med oss som kunde området och kunde naturen också.
Just det. Och beskriv, hur var de här hyddorna, alltså bodde ni hemma hos någon eller?
Nej, det var som en hotell, liten hotellanläggning med hyddor, och det fanns en liten där man kunde äta. Så att,
men väldigt simpelt. Liksom.
Väldigt simpelt, ja.
Inte en turistanläggning kanske direkt?
Nej, det skulle jag inte säga.
Nej.
Nej.
Ja, okej. Okay. Och hur långt ifrån allt är det här? Du sa att ni flög till Manaus, heter det?
Manaus heter Manaus, det. Det ligger i norra Brasilien. Så vi flög från Rio via, mellanlandade i Brasilia, som ju är Brasiliens huvudstad. Och sen vidare till Manaus. Och det var ju nästan en 4-5 timmars flight.
Och så landar man i Manaus. Men Manaus är väl som det mesta i Brasilien en ganska folkrik stad, kan jag tänka mig.
Ja, det är det. Det är det.
Och sen ska man ta sig ut till Amazonas. Är det då sjöflygplan eller?
Nej, vi åkte båt.
Ni åkte båt, ja. Okej. Okay. Känns det som att det är långt från allt eller?
Ja, det gjorde det.
Ja, det gjorde det.
Middle of nowhere.
Och de här människorna som bodde ute där i djungeln, du sa att de kändes lyckliga. Det var liksom, var det avfolkat och så, att folk ville in till städerna eller?
Nej, det tyckte jag inte. Utan jag tror att de som levde där, var de sen försörjde sig på med, de hade en del egna odlingar.
Mm.
Fanns mycket frukt. Så att jag tror att det gick ingen sån nöd på dem.
Ja, just det. Mm. Du, sen har du varit i Kambodja.
Ja.
Ja, berätta om
det. Det var en annan resa i... vi var i Myanmar innan också. Mm. Och Kambodja. Och då åkte vi med vänner som deras dotter bodde i Myanmar då.
Mm.
Så vi reste runt där, som är ett fantastiskt land. Så mycket vackert och så mycket vackra tempel har jag aldrig sett i hela mitt liv.
Mm.
Och det är ju nästan inbördeskrig där nu, så det är ju förfärligt.
Ja,
det här var precis innan Aung San Suu Kyi frigavs. Hon satt ju fortfarande isolerad i sitt hem då.
Så när är vi ungefär? Vilket
då
år?
Är vi i början på 2000-talet någonstans.
Ja, just det. Mm.
Och nu är hon fängslad igen.
Ja, det verkar ju väldigt stökigt det här.
Ja. Och sen åkte vi vidare till Kambodja och där...
Ja, för det var i Myanmar som alla tempel är, eller hur?
Ja, precis.
Det är ju det är känt för.
Ja, det är det vi är känt för.
Det är tempel överallt.
Ja, och de är guldbelagda allihopa.
Och den ena är bara finare än den andra.
Ja, kallas för pagoder.
Just det. Ja. Och så finns det några riktigt, riktigt ordentligt stora också.
Ja.
Och såna här stora statyer och grejer. Ja. Det måste vara som ett sagoland.
Ja, det är det. Eller var. Jag vet inte riktigt hur det ser ut nu.
Mm.
Men vi är också uppe i norra Myanmar. Där det också finns pagoder som är i... De är inte guldbelagda. Men de är väldigt tätt. Det är otroligt vackert.
Ja, man har ju sett de här liksom, de reklamaffischen är liksom de här disiga bergområdena med massa tempel som poppar upp.
Ja.
Och hur tar man sig runt här? Är det i bil?
Vi åkte också en flod med flodbåt några dagar på Irrawaddy River heter det.
Några dagar, så ni bodde på båten?
Ja.
Vad kul det låter.
Mm.
Du skulle rekommendera det, eller?
Ja, det skulle jag absolut rekommendera. Så länge det inte är krig i landet.
Ja, ja, det är klart, exakt.
Och då hade vi ett gäng engelsmän med också ombord på den här båten. Och vi hade hemskt roligt tillsammans. Engelsmän är ju roliga.
Ja, deras humor och svenskar och engelsmän funkar ju på samma sätt.
Ja,
där.
Och vi, en kväll stod vi och sjöng. Vi fick sjunga ABBA-sånger och de sjöng... de sjöng ABBA-sånger, så var jag.
Ja, kul. Okej, men sen vidare in till Kambodja då?
Mm. Och då var vi ju naturligtvis och tittade på Angkor Wat, som är det här fantastiska templet som var överbevuxet.
Mm,
och hittades utav, tror jag också, någon engelsman. Så började man då ta bort all växtlighet för att det här skulle komma fram.
Mm.
Så det var helt fantastiskt. Men sen åkte vi också...
Förlåt, men det ser lite ut som en pyramid, va?
Ja, det gör det.
Lite, nästan lite som en sån här mexikansk pyramid, ja, eller visst är det så, ja, med trappor på hörnen och sådär, som bara var helt igenvuxet.
Det var helt igenvuxet, ja. Och där gjordes ju den här filmen med Angelina Jolie som...
Jaha, den här Tomb Raider.
Just det. Den
var det där det?
Ja, den spelades in där i Angkor Wat.
Jag har inte sett
det. Hon adopterade ett barn därifrån också.
Ja, just det. Ja, det är ju hennes grej.
Ja,
precis. Ja. Okej, okay, ja, och så det var fint.
Ja, och sen åkte vi ut i en by. Det här var något slags hjälpprojekt, så vi spenderade en hel dag ute i en by. Vi var ute och gick på åkrarna. Där var jag ganska rädd, för de sa att det fanns gott om ormar där.
Mm, okej.
Okay. Så det var också någon med machete som ifall det skulle dyka upp någon orm.
Ja, den hjälper ju, det är bara att hugga då.
Ja. Och sen så lagade de till en måltid och vi fick vara med och göra, kvinnorna gjorde kvastar, jättefina sopkvastar.
Ja, okej. Okay. Som såldes eller?
Ja, precis. Ja. Så vi köpte på oss ett antal kvastar. Sen fick jag inte ner den där i resväskan, så jag fick hugga av skaftet.
Okay.
Den fungerar numera som blomma hemma.
Ja, okej. Okay. Ja, det funkar.
Upp och ner, men...
Ja.
Nej, och sen så tillagade de en typisk kambodjansk måltid. Vi betalade naturligtvis för det här och vi köpte kvastar och så. Men det var helt fantastiskt att få den här fantastiska måltiden och få vara med dem en hel dag och visa hur de, eller se hur de levde.
Vad var det ni åt, minns du det?
Ja, en slags inpackad fisk som var jättegod, som man tillagade ganska länge.
Okej, okay. Inpackad i något löv eller
något sånt. Ja, precis.
Okay.
Mm. Supergott var det.
Och berättade du, sa att det här var någon slags välgörenhetsprojekt?
Ja, alltså det var vi hade bokat via resebyrå och den utflykten ingick som sagt i ett slags välgörenhetsprojekt.
Mm.
Att man skulle besöka och se riktigt hur de hade det. Sen var vi ju också på Killing Fields, som var en otroligt traumatisk upplevelse.
Okej, okay, ja.
Nu är jag fortfarande kvar i Kambodja och då pratar vi röda khmererna.
Mm, just det.
Och den guiden, hennes föräldrar hade ju båda omkommit. De var lärare. Alla som hade glasögon blev ju skickade till arbetsläger. Och då när vi såg det här, som var, som sagt, vi var också tittade i det fängelset där människor plågades och dödades. Och alla, man tog foton på alla innan. Mm. Så fotorna finns kvar på alla de här människorna som röda khmererna och Pol Pot dödade. Så det är en fruktansvärd historia, och när jag var där så bestämde jag mig för också att nu har jag varit och sett det här hemska som ju hände på 70-talet. Så det är ju inte så långt tillbaka i historien.
Nej, just det.
Och människorna lider ju fortfarande utav sviterna utav det här, och många som har förlorat sina anhöriga och så. Och den kvinnan som var vår guide den dagen då, hennes föräldrar var ju borta. Hon skickades också till arbetsläger och berättade om hur de fick bygga vägar och gräva diken och så. Men hon lyckades då överleva och hennes bror var också borta.
Ja, okay. Hela familjen borta. Ja.
Så det var hemska historier. Men då bestämde jag mig för att jag måste ju åka och titta på här i Europa också till Polen och Warszawa. Och
så. Jaha, ja, just det.
Mm. Det har jag inte gjort än, men det
finns. Nej, du har inte gjort det än. Nej, jag förstår. Men var det den känslan du fick i Kambodja? Det är liksom koncentrationslägerkänsla. Det är samma känsla man får.
Ja.
Och det, jag kan inte så mycket om det, men det var som du säger arbetsläger framförallt.
Ja, alltså man tömde hela staden, alla skickades ut på landsbygden för att arbeta. Alla som var intellektuella, man drog gränser vid de som hade glasögon.
Ja, just det.
De dödades oftast. Och de flesta klarade inte av de här arbetslägerna, för det var otroligt tuffa förhållanden. Man fick ingen mat heller, så många svalt ju ihjäl.
Vad var det du såg? Hur såg det ut? Var det baracker eller?
Ja, nej, såg fängelset där dit man skickades. Och Killing Fields, det är ju ett fält utanför där man skickade ut människor på natten i lastbilar.
Okay.
Kastade ner dem, ibland levande, och grävde över dem. En del, för man ville inte spara, man sparade på gevärskotten. Ja. Så det är en fruktansvärd, fruktansvärd historia. Och som sagt, den här hände på 70-talet.
Mm.
Och Sverige stöttade ju det här och tyckte att Pol Pot var det bästa. Väldigt många svenskar som åkte dit och tittade på, och då ställde ju folk upp sig och det såg alldeles fantastiskt ut.
Ja, exakt, lite som Nordkorea idag. Ja. Ja, där ser man. Okej, Kambodja det. Etiopien då?
Ja, Etiopien, dit åkte jag tillsammans med hungerprojektet som jag har jobbat en del med. The Hunger Project, som jobbar med att utrota hungern i världen.
Ja.
Och då jobbar man mycket med att göra epicenter, som det kallas för. Där man bygger upp befolkningen. Hungerprojektets metod är att arbeta underifrån. Man kommer inte dit och talar om för människor vad ni ska göra, utan de får själva jobba fram vad behöver vi för att få ett bättre liv.
Okay.
Och då handlar det oftast om man behöver en skola, man behöver en läkare, någon slags sjukvård.
Mm.
Man behöver lager för att kunna förvara sina grödor så man klarar sig året runt. Och sen behöver man mark för att kunna odla saker. Och vi var då runt i tre olika byar som The Hunger Project då, som det heter numera. Jag fortsätter att säga hungerprojektet, men det är samma sak.
Ja.
Vi var runt i tre olika byar då i Etiopien där hungerprojektet har varit verksamt en längre tid. För tanken med hungerprojektet, när man etablerar det här och jobbar med befolkningen, det är ju att de ska klara sig själva så småningom.
Mm.
Och de här, och man brukar säga att det tar 5 till 10 år, och hungerprojektet jobbar bara med lokal befolkning, så att det är inte så att vi skickar ut människor från västvärlden som talar om vad man ska göra, utan sköttes av etiopier själva. Och de var helt fantastiska, de här byarna, och varje by hade ett byråd då, och man hade byggt det här epicentret som innehöll en skola, sjukvård, också en bank där man kunde låna pengar. Det var då kvinnorna som höll i pengarna, för männen klarade inte av det.
Jag känner igen det från Percy Barnevik har ju någon.
Ja, precis, som, Hand in Hand. Vi jobbar på ungefär likadant sätt.
Ja,
Hand in Hand har ju jobbat mycket i Indien.
Mm,
vi gör även hungerprojektet, men sagt i det här fallet var det då Etiopien.
Och vad gjorde du när ni kom dit då?
Vi var med på besök, vi fick sitta med byråden som berättade om hur de hade jobbat, vad de hade åstadkommit, som var helt fantastiskt. Vi var med i skolan och fick träffa barnen, som också var helt fantastiskt. Och hur, de berättade då hur hungerprojektet hade hjälpt till, att de hjälpt dem att hjälpa sig själva.
Ja, just det. Så det... Det kändes verkligen att det var liksom en entreprenöriell grej där.
Alla. Och framförallt kvinnorna, att de, för det, vissa av de här byarna var ju muslimska också.
Ja, just det.
Att kvinnorna hade fått som framträdande roll och var så stolta. Det kunde vara en kvinna som hade lånat pengar och köpt 2 får. Och sen så fick fåren barn och så hade hon plötsligt massor med får.
Mm.
Och så kunde hon åka in till marknaden och sälja kycklingar eller får eller så.
Just det.
Så, ja. Och de var väldigt stolta över vad de hade åstadkommit. Det var helt fantastiskt.
Är det här någonting som Är det någorlunda enkelt för andra människor att involvera sig i det här och man vill hänga med på en sån sak?
Ja, men då ska man helst, vi betalar ju våra resor själva. Jag jobbade då i styrelsen för The Hunger Project och då ska man ju helst vara bidragsgivare.
Mm.
Men om man är det så ges det möjligheter till de här resorna. Mycket, Hungerprojektet är mycket aktiva i Afrika då.
Ja, just det.
Och Afrika är ju också en fantastiskt spännande kontinent tycker jag.
Mm. Ja, vad intressant. Kul att höra om de här speciella resorna du har varit med om. Och kul att höra också att det går framåt för ert bolag.
Ja.
Mycket att göra nu.
Mycket att göra nu, ja.
Ja, men det är bra.
Växtverk.
Men Yvonne, tack så mycket för att du kom hit och delade med dig av det här.
Tack så mycket. Ja. Jätteroligt att vara här.
Ja, ha det så bra nu.
God jul.
Tack detsamma. Hej då.
Hej då.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.